ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podden fyllde ju 100 avsnitt för ett tag sedan. I samband med det så utlovade jag att ge lite av det bästa från alla som gästat spännande möten. Så lovat är lovat, här kommer klipp från poddens barndom, avsnitt 1-10. Ultralöparen Frida Södermark, som är poddens första gäst, berättar här om några unika möten långt bortom de vanliga löprundorna på Eliusspåret.
Ja, alltså det, jag, som sagt, jag reser ju väldigt mycket, men den resan sticker ju ut, för där har jag så många anekdoter och spännande möten så att jag knappt kan sortera dem. Men ska jag lyfta upp, jag gör ju alltid så att jag ser till att springa till någon sevärdhet jag vill se. Det här är ingen research jag gör innan, för det har jag knappt tid med innan. Det, livet snurrar så fort, det är så mycket man ska tänka på. Så jag brukar väl kolla när jag kommer dit, kolla i någon guidebok på plats eller surfa någonting när jag är på en plats och se, finns det någonting inom springräckvidd som jag vill titta på? Och sen så springer jag dit, och är det för långt att springa tillbaka, då lyfter jag oftast. Och en dag skulle jag springa till ett kloster, vilket jag gjorde. Det var upp för något berg och sen lite av de här vanliga fotorna som man gör såklart. Och sen ställde jag mig och lyfta för att jag var klar med mitt pass. Och första bilen stannar. Det är ju ofta så i de här länderna. Alla ska med och man hjälper varandra. Det är svårare att lyfta på en landsväg utanför Karlstad, kan jag säga. Jag har provat. Men jag skulle med. Det var helt fullt i bilen. Det här var julhelg. Och jag fick ju i princip sitta i knät på någon där. Och de insisterar ju på att jag skulle följa med hem till dem och fira jul. Så där satt jag i mitt svettiga underställ, och det kom in släkt och det kom in grannar, och det var snaps och det var hemgjord julmat, och så jag fick ju fira jul med dem. Och ja, det hade ju inte hänt om inte jag hade ställt mig och lift och vågat åka med och sagt ja. En vanlig löpare eller en vanlig person hade väl tänkt att nej, men jag måste ju hem och duscha, det här går ju inte, hur ska jag in där och sätta mig och äta deras mat? Det är klart jag skulle. Det, ja, de här mötena, som sagt, återigen, och ta de chanserna som ges, alltså inte vara så rädd. Och många undrar ju om inte jag är rädd när jag gör de här sakerna, men jag kan ju nästan känna mig räddare hemma, för att här är jag så uppdaterad på vad som händer. Men folk skjuter varann på min gata här i Norrköping, och man vet vad som händer i olika delar av Sverige med gängkriminalitet och saker, och det vet ju jag om, och då kanske inte jag skulle gå i de kvarteren. Men på något sätt så är jag nästan lite lyckligt ovetande i de här länderna, andra länderna, och då kan man ju tänka att vad naiv hon är. Men min strategi är att aldrig se rädd ut. Jag kanske är rädd, jag har varit med i situationer där jag inte har känt mig bekväm, men om jag ser ut som ett offer och jätterädd eller tar fram en karta eller börjar bete mig osäkert, då blir jag ju mer ett offer. Så att det är väl min skyddsstrategi. Jag vet att den inte är 100%, men det hjälper mig en bit på vägen för att inte missa spännande möten och situationer och upplevelser.
Är det här någonting man skulle kunna tänka sig använda i Sverige också? För menar, du kan ju ta dig till Tensta eller något sånt där, så har du rätt många, då har du mer än 70 nationaliteter bara inom ett ganska litet område. Att vi är i Sverige ganska rädda för att trampa utanför minsta lilla komfortzonen.
Alltså jag tror väl ganska hårt på karma. Att är man, går man runt och är schysst och hjälper folk som behöver hjälp. Om någon kommer fram till mig och frågar någonting på gatan, så försöker jag ju ta mig tid och stanna och svara på den frågan istället för att tänka att oj, den här personen kanske ska gå fram och råna mig, vilket många tror eller kanske är rädda för. Så, och just också det här att om jag åker till Tensta för att göra, inte vet jag, gå och träffa en kompis eller handla, och jag inte har onda avsikter med det, och så hoppas jag att det ska synas på något sätt. Alltså det kanske låter naivt återigen, men varför skulle man vilja göra mig illa? Men jag vet att det händer, och det kommer kanske att hända mig. Har inte hänt än, peppar peppar ta i trä. Men det, ja, alltså, och skulle någonting hända någonstans, jag ser att någon är taskig mot någon, då hoppas jag att jag, eller då försöker jag ju säga till om det, eller kunna på något sätt hjälpa till.
Apropå det här med att vara rädd eller att åka till de här lite oväntade ställena, alltså något av det mest oväntade som jag har sett att du har gjort, det var ju att du har haft en träningskurs i Irak.
Ja.
Och då undrar man liksom att du överhuvudtaget åka till Irak när man sitter hemma i soffan och undrar man, är det helt vettlöst? Och dessutom så håller man en träningskurs, och då uppstår ju massa frågor. Dels, är det inte krig där? Och det andra är, hur gör du det som kvinna förstådd och vi har en träningskurs i Irak? Det där får du gärna berätta lite mer om.
Ja, alltså jag har gjort två vändor till Irak de senaste 2 åren faktiskt. Det var en resa innan det där när jag ordnade faktiskt en löparresa till Erbil, som då låg, eller ligger väl fortfarande, men 5 mil från krigsgränsen mot Mosul, precis 2 veckor efter de irakiska trupperna hade gått däremot. Den var ju också väldigt kontroversiell, men genomfördes med väldigt positivt resultat. Alltså då menar jag hur vi blev bemötta och hur glada människor blev att vi faktiskt kom ner dit. Och det är sånt jag vill ta med mig hem, att kolla, i de här länderna händer det faktiskt massa bra grejer också. Det är inte bara krig. De här människorna lever, de dricker, lever sitt liv, de dricker te, de springer. Alltså, det är ju det man vill ta med sig hem. Och det blir ofta så negativ bild. Det ska ju såklart förklaras vilka hemska saker som händer där nere. Men man vill liksom hitta någon slags, visa upp de bra grejerna också. För det vill ju de i de länderna att vi ska göra. Så man blir ju en väldigt... De blir väldigt glada över att man är en ambassadör som sagt delger de historierna. Men hur som helst i alla fall, så året efter det då, så blev jag, det har ingenting med varandra att göra, men jag fick frågan om inte jag vill åka ner till Bagdad då och hålla en träningskurs i funktionell träning. Och jag tänkte att jag har ju aldrig haft en kurs i det. Men det där är ju alldeles för lockande för att säga nej till. Så jag tänker att jag får ju köpa en bok på biblioteket och lära mig lite om det. Och så att jag kan hålla en kurs i funktionell träning. Så det gjorde jag och en kompis. Och vi la upp en kurs och presenterade hur det skulle kunna se ut. Vad vi ville dela med oss av. Och det handlar inte bara om funktionell träning. Det var lite om kost och hur vi tränar. Och generellt västerlandes, eller hur vi ser på träning och jämvikt i livet. Alltså sånt som jag, sådana saker som jag gärna vill dela med mig av. Så vi svängde väl lite på innehållet i kursen, får jag väl medge. Men de tyckte att det var lite intressant. Så vi åkte ner dit, och att vara i Bagdad, ja, det är ju som att vara i en krigszon där det är fred. Det är ju som att åka i en korridor mellan 2 murar i princip, och alla stadsdelar är befästa med 2 utgångar eller ibland en utgång för att kunna hålla de separata stadsdelarna ifall det skulle hända någonting. Men jag var aldrig rädd, och jag är ju aldrig rädd när jag är iväg och reser, eftersom att man missar så mycket då. Men vi blev ju så otroligt väl omhändertagna, så att det är ju nästan som vi inte hann hålla kursen. Det var så mycket te och så mycket mat vi skulle äta. Så. Men vi fick jättebra kontakt med de här människorna som vi höll kursen för. De var ju oerhört intresserade och såg ju åt sig som svampar av den kunskapen som vi delade med oss av. Och nu är jag ju certifierad i att jag certifierade ner också i att hålla den här träningskursen.
Kristina Rundkrans är konsult i interkulturellt ledarskap. Här kommer några kulturkrockar som säkert många känner igen sig.
Jag har ju förmånen då att jobba med utländska chefer som kommer till Sverige och även svenska chefer som kommer ut, går ut i utlandet då. Så jag har ju båda perspektiven. Och jag hör ju dagligen då vad som är svårt med Sverige. Och det är den här, du kallar det överinformation. Men det blir ju också väldigt många möten. Och ibland har man ett möte kanske för att informera. Och sen går det 2 veckor där vi ska förankra då informationen. Man ska fundera i vilken färg ska vi måla väggen så att alla tycker samma då. När det är redo, man är redo att ta beslut om 2 veckor. Och sen 2 veckor senare, då är det nästa möte, då ska man besluta. Och då var det just en italienare som sa det. Då visste man att ja, man skulle säga måla om väggen då. Så 2 veckor senare så tyckte alla samma färg. Alla tyckte att man skulle måla väggen till exempel blå då. Och italienaren, han förstod ingenting. Vad hände här? Hur kommer det sig att alla tycker? Jag tycker inte den ska vara blå, sa italienaren. Jag tycker den ska vara en annan färg. Vad tyckte alla? Har du inte varit med i diskussionerna? Och då var det de här 2 veckorna av förankring när man träffas på fikarasten i korridoren. Och man kollar av då så att alla tycker samma. Sen är man redo att besluta 2 veckor senare. Men den här italienaren hade inte prioriterat fikarasterna och de här diskussionerna. Så han hade ingen aning vad som skedde de här 2 veckorna. Så han kallade den här förankringsprocessen, det här sättet att besluta. Det kallar han för svensk maffiastil.
Ja, det var ju oerhört roligt. Ja. Men det du beskriver nu, ser vi, om du skulle fråga en svensk hur vi är, ser vi på oss själva på samma sätt? Har vi den utifrån synen så vi skulle beskriva oss själva på det sättet som du beskriver oss nu?
Ja, det är ju det som är interkulturell kompetens, att förstå det. När jag ger min vaga order, för vi vill ju vara, alla är ju lika, alla är på samma plan, vi har ju världens plattaste ledarskap och mest informella också. Eller en av de mest informella. Och då vill inte jag vara auktoritär, så när jag säger ger en order, så gör jag det i form av en fråga. Skulle du kunna ringa den personen på måndag? Och en tysk till exempel som har mycket mer direkt kommunikation förstår ju inte frågan. Så där gäller det att vara insiktsfull då. Att vi har, jag brukar säga att vi har indirekt kommunikation neråt och direkt kommunikation upp. Bort. Vi kan ju frågasätta chefen utan problem. Och det är tvärt emot resten av världen. Och det är ju ganska bra att veta om det. Vad gör svensken ofta som misstag? Ja, en svårighet tror jag det är med att läsa hierarki. Att förstå vad man själv är i en hierarki som är ganska otydlig. Även för svensken. Och att man då inte... Man gör vad man kallar level hopping. Så när man kommer till vilket annat land som helst utanför Sverige, så förstår man inte att man ställer en fråga till ett team till exempel, så måste du CC chefen. För chefen måste ju vara inblandad i dialogen. Och så är det precis tvärtom i Sverige. Blanda inte in mig, säger chefen, för han är ju bara coach. Medan den utländska chefen tycker att han förlorar all auktoritet om det pågår en diskussion som inte han är CC-ad i. Det är så det här med level hopping tappar vi. Och sen så förstår vi inte heller alltid fokus på relationsorienterat ledarskap. Att du till exempel, egentligen är det ju den majoriteten av världens befolkning, bygger tillit på relation. Så när du gör affärer i Kina så gör du det för att du har... efter många, många år kanske byggt tillit till den här personen. Då kanske svensken plötsligt, ja, vi byter ut vår försäljningschef, vi skickar en ny person. Och det kanske dessutom är en yngre person. Och då tappar du kontraktet, därför att kinesen har ju byggt upp ett kontrakt med personen. Och då missförstår man att kontraktet är byggt på tillit, på relationsorienterad kontakt helt enkelt. Och sen att även då, vi tycker att det är lite slöseri med tid, med långa luncher i Brasilien. Men den här 2 timmars lunchen, det är ju en ren investering. Sen kanske du inte ens behöver skriva kontrakt, för då har du börjat lita på varandra beroende på relation. Så där är en bit som vi missar då.
Donny Ligonis är innovationsexpert och entreprenör. Han var inte så bra i skolan, så här får du höra hur det gick i lumpen. Numera jobbar Donny på KTH.
Och då var jag precis kommit till gymnasiet. Jag hade skitdåliga betyg. Jag hade ju i princip haft folk som hade sagt ganska mycket. Alltså alla mina betyg, alla mina lärare hade i flera år övertygat mig om att jag inte kunde någonting. För det stod ju på papper, det fanns ju svart på vitt att jag inte kunde något. Så då trodde jag det, mer eller mindre. Eller så trodde jag att jag kunde någonting annat. Och de inte fattade, man var ju bara 18 bast, herregud vad det är så här. Och jag snackade med en polare och han bara, ja men du vet... Sök något så här soft bara. Typ kör bandvagn i en lastbil. Kunde bara sitta och ta en cig och bara köra omkring. Det är asnice. Det låter bra, tänkte jag. Ja, och så kom jag till den här mönstringen och man mönstrade och cyklade och lyfte och skrev IQ-tester och höll på och sådär. Och så kom jag in till mönstringsförrättaren och så sa, ja men vad vill du? Nej, jag tänkte jag skulle bli typ bandvagnsförare eller lastbilschaffis, det låter ju bra så här. Och han bara skrattade och så bara, nej det ska inte bli. Och tänkte jag bara, fast kan jag inte bli det heller? Herregud, är jag så kass? Liksom. Och så han bara, nej. Men de här jäkla vännerna, då ska vi inte slåsa bort dig på det här. Du ska ju bli befälselev. Jag bara, ja, ska jag bli det? Ja, dig skickar vi till Boden i 15 månader. Och jag bara, Boden i 15 månader? Du är galen! Och då försöker jag hitta på någon dålig story om att jag hade någon sjuk släkting och tog någon var nära Göteborg. Ja, det vet du vad. Så jag bara, okej då, du får bli gruppbefäl i Småland. Ja, men det är hanterbart. Så liksom, jag ska vi skicka till Småland. Så den 3 augusti där, 1987, så klev jag in genom grinden på Göta ingenjörregemente i Eksjö. Och där kan jag faktiskt säga, och det vill jag faktiskt säga, att där förändrades mycket. Det var en otroligt speciell tid. Fantastiskt var det. Vi hade så roligt. Vi hade så fruktansvärt kul. Och vi var ett gäng, ja, mest flest killar. Det fanns en del tjejer, men flest killar på den tiden. Som hade, alltså vi hade jätteroligt ihop, vi hade bra befäl, vi hade liksom meningsfulla uppgifter, det var ingenjörtrupperna, så jag gillade ju ändå liksom att bygga och fixa och greja och sådär.
Och spränga?
Det gjorde jag också, absolut, både att bygga och spränga broar, absolut. Nej, men så det var en fantastisk kul tid, och sen när det började liksom gå mot sitt slut där, så fick jag ju en fråga om jag ville gå vidare. Ja, och då var det verkligen så här, vad ska jag annars göra? Jag menar, jag hade haft någon dröm innan jag skulle komma in på Chalmers och läsa materialteknik, för jag ville bli bildesigner. Det var en sån här pojkdröm. Men det var ju så långt bort. Och sen tänkte jag bara, att sätta sig i skolbänken igen. Nej, det går inte. Jag ska aldrig kunna göra det. Och jag hade trivts jättebra med att i försvar var ute liksom, och det var fysiskt aktivt också, man lärde sig saker ihop med andra, grejer som dessutom var värdefulla att kunna för någon form av högre syfte. Alltså nu, vi måste kunna det här för att kunna göra det här, för att kunna åstadkomma det här, och då fattar man direkt varför man skulle göra någonting, och det var en stor grej för mig, det här varföret liksom. Då först började jag fatta det här med, alltså, motivationens betydelse för individen att ta till sig information. Ja, och då skulle jag gå vidare. Jag tänkte, ja men nu gör jag det här. Herregud, jag har inget annat för mig liksom. Det tar väl så. Ja, och så då sa, ja men då kan du börja här. Det var i maj då. Och då kan vi börja i augusti. Och sen så, bara du skickar över betygen så stämplar vi in det här. Så bara, shit alltså. Ja, det kan vi göra, tänkte jag så här. Så jag lämnade försiktigt in, sköt över betygen där. Och de bara, men vad är det här? Du har ju inte ens... Du har ju inte ens 3 liksom. Du måste ju ha 3.0 liksom. Jag hade ju bara 1.9 eller 2.1 eller något sånt. Ja, vad gör vi då? Nej, du får läsa komvux 1,5 år. Sen så får du söka igen. Och jag bara, 1,5 år? Liksom. Herregud, då hinner jag ju gifta mig, skaffa barn, skilja mig från barn. Herregud, det är ju jättelång tid när man är så här runt 20 liksom. 1,5 år, det går inte. Har jag några alternativ? Sånt? Ja, men det är så här. Det är maj nu så här. Jag behöver stämpla in de här före midsommar. Du får fram till midsommar på dig. Och lösa det här. Ja, då får jag göra det då, tänkte jag. Så då traskade jag upp till gymnasiet där i Eksjö. Och ringde på och frågade, hej, finns det någon sån här lärare här som skulle kunna hjälpa mig att tenta av några ämnen här innan midsommar? Ja, så fick jag träffa en gubbe där. Ja, jag kan hjälpa dig med det, sa han. Absolut, vad behöver du? Nej, jag behöver matte, fysik och kemi, jag tror det var. Ja, så satte vi datum, det var typ 3 veckor bort. Ja, och så sa jag, vad bra, så här. Vad behöver jag läsa för det här? Men vadå? Nej, men jag kan ingenting om det här, typ. Jag fick en 1 i kemi på i skolan. Så nu fick jag en trave böcker och han bara skrattade. Jag fick en trave böcker och sen så gick jag och satte mig. Och sen så pluggade jag i 3 veckor. Och sen tänkte jag upp en annan.
Det var ganska imponerande.
Ja, jag vet. Alltså, ja, visst. Men alltså, det var ju, man kan ju trycka in information liksom. Och sen så kan man skriva ner det efteråt. Det var ju ren... visst. Men det var också så här... Ja, visst. Då kunde jag ju tydligen plugga också. Om jag bara ville. Men alltså, jag ska inte säga att jag lärde mig någonting. Jag minns ju ingenting av dem. Vad jag tryckte i mig under de 3 veckorna. Det var ju ren... Det var den här egentligen sämsta varianten av utbildning. Liksom, att läs den här boken. Och sen så kommer du ihåg vad som står där. Och sen så skriver du ner det på papper. det är ju inte utbildning liksom. Det är bara någon sorts inrepeterad svada liksom. Så att, visst, så gjorde jag det. Och sen så kom jag in och så gjorde vi en sommarkurs, vilket var jättekul. Och sen så kom vi in på officerskolan. Och sen så var det 8 år i försvaret. Fantastiskt roligt. Och än idag det mest kreativt, utmanande jobbet jag någonsin har haft.
Varför ska vi ha Västlänken, en tågtunnel under Göteborg? Jo, det vet såklart Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trové svaret på.
Den skapar möjligheter att vi kan bygga ut de här museijärnvägarna som jag tidigare pratade om runt Göteborg, de 5 ekrarna. Och för att vi ska kunna få upp en kvartstrafik på samtliga av de banorna så måste navet ha en kapacitet som kan ta emot all den trafiken. Och det har vi inte idag med den 6-station som vi har, och därför så måste man ha en genomgående trafik. Och genomgående trafik skapar i sin tur också färre byten, och då får välja fler kollektivtrafik och då avlastar vi vägnätet. Och det kommer möjliggöra att vi till exempel i framtiden kan åka från Lerum till Landvetter flygplats, ja, hoppa på ett tåg och sen komma direkt till Landvetter och ta rulltrappan upp, så står vi i avgångshallen. Och då minskar vi biltrafiken, så att en stor stad som växer behöver en effektiv kollektivtrafik, och där har Västlänken sin naturliga del.
Vad, kan du se några nackdelar med att bygga Västlänken?
Nej, det kan jag inte göra. Jag kan se att det kommer grävas en del under tiden den byggs, men vi har varit på studiebesök i andra städer där man gräver tunnlar och där man gräver ut vägar och så vidare. Och det brukar de flesta städer klara av, och jag är helt övertygad om att Göteborg kommer klara av det också. Jag förstår inte faktiskt varför Göteborg skulle vara den enda staden i världen där man inte lyckas bygga, och att det accepteras av de boende. Det är för mig en ganska märklig situation faktiskt.
Vad är huvudargumentet mot Västlänken som du har hört?
Ja, det är just grävandet. Man är orolig för ett kaos där man då gärna tar i ganska ordentligt. Man säger både 10 och 15 år, och att det här lägger en våt filt över Göteborgs utveckling. Och det är ju direkt felaktigt påstående. För det första så är byggtiden 9 år, och sen är det så att 5 till 6 år är det de som byggnationerna kommer märkas och synas ovanför mark. De resterande åren har man installationsarbeten under mark som människor inte kommer se och märka. Så att 5 till 6 år kommer man ha byggarbetsplatser, och varje bygge kommer etappindelas, så att det kommer påverka det till lite, jag är ganska övertygad om. Det som nu byggs däremot, det påverkar stadens trafik och framkomlighet mer när Vasabron är avstängd och man har grävt upp hela riksväg 45 på en sträcka som är längre än 1 kilometer. Det är ett större bygge än vad Västlänken kommer att åstadkomma. Så att jag är inte speciellt orolig. Sen är det viktigt att påpeka att en storstad behöver fler än en omstigningsplats. Idag har vi centralstationen. I framtiden kommer vi fördela det här på 3 stationer. Och det är för att klara av den trafik som ska forsla iväg människor ifrån noden. Det vill säga bussar och spårvagnar. Och vi vet ju redan idag vilken infarkt utav bussar och spårvagnar det är runt Drottningtorget, Brunnsparken. Så det är ett annat skäl. Och det tredje skälet är faktiskt att det möjliggör att vi kan bygga ut staden på andra ställen än runt centralstationen.
Men varför är det ett sånt stort motstånd mot Västlänken? För det är ju ändå till och med partier som bildas som egentligen har det som någon sorts huvudfråga.
Mm. Ja, det är en jättebra fråga du ställer, och jag är väl inte kanske den bästa analytiken i den här frågan. Men jag tror att det finns 2 skäl som jag ser. Nummer 1 är att det här var första gången som samtliga partier som etablerade då för 10 år sedan var enade om en sak. Det har varit vårt dilemma att vi har inte varit enade när vi har lobbat upp i Stockholm. Men nu var man det, och då har inte politikerna diskuterat den här frågan, för att man vill ju diskutera där man har olika åsikter. Men här har man samma åsikt, och därför har inte den här frågan politiskt debatterats på något sätt. Och det andra var att det blev en olycklig folkomröstning som kom till stånd genom att GT, en tidning, hade det som kampanjjournalistik. Och på det sättet så fick man hade tidigare försökt få ihop tillräckligt många röster men lyckades inte, men med tidningens hjälp så fick man det. Och då skulle 20% av politikerna godkänna den här folkomröstningen. Och då var det ett parti där det blev en splittring, så det med en röst övervikt så blev det en folkomröstning. Och de som inte ville ha en folkomröstning, de sa att vi kan inte ta vara på resultatet av folkomröstningen. Men ändå så blev den, och sen så blev det ändå att majoriteten inte tyckte att man skulle ta in trängselskatt. Det var ju det frågan gällde. Och trängselskatt finansierar hela det västländska paketet där en mängd olika objekt ingår, varav Västlänken 1. Och då blev man sur att man inte lyssnade på politikerna, och sedan så riktas de här ilskan och bitterheten över mot Västlänken. Så från början var det trängselskatten som var fokus, och sen så riktades det över till Västlänken. Som fick bli någon symbol för både att man inte lyssnade på medborgarna, och sen att rent allmänt Göteborg har haft mycket krångel inom politiken och felaktiga beslut och så vidare. Det blev alltså ett missnöjesmonument. Som kanaliseras via Västlänken.
För det är ju ganska märkligt, för nu är ju argumenten som jag har hört i alla fall väldigt mycket att ja, men det går inte att bygga i den här leran, och det går inte att göra det ena eller andra, eller det är farligt, eller hus kommer att rasa, och mycket sådana här byggnadstekniska saker. Och då börjar man ju lite fundersam på att så många människor så snabbt kan ta till sig den typen av information och dessutom då komma med lite olika rekommendationer och farhågor vad som ska hända.
Mm.
Det tyder ju lite på också kanske att ni har varit lite dåliga på att informera.
Ja, nu är det inte vi som har huvudansvaret för att informera om en infrastruktursatsning. Men rent generellt så tror jag man har varit alldeles för dålig för att berätta om helheten. Hur staden ska utvecklas, var staden ska utvecklas, hur viktigt det är med kollektivtrafik, att vi inte kan få in fler bilar, att vi måste ha förbindelser ut till Landvetter flygplats, att evenemangsområdet runt Liseberg, Universium, Svenska mässan, en ny arena måste ha bra kollektivtrafik, annars fungerar inte det. Och det är de här bitarna tror jag man har varit alldeles för dålig på att visa upp. Sen håller jag med om, det har dykt upp väldigt mycket tunnelexperter på senare tid och även lerexperter. Och det förvånar mig väldigt, för att just nu så håller man på att färdigställa en tunnel under älven som byggs i en bottenlös lera på botten av älven. Båda sidorna är lera. Man har precis påbörjat ett bygge av ett 74-våningshögt hus i lera. Vi har byggt tidigare tunnlar i lera och vi har byggt hus i lera. Så att leran i sig, säger man från tekniskt håll, att det är inte några problem. Det är en annan byggteknik, men den behärskar man. Och framförallt har man utvecklat den under år.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur skaffar man sponsorer när man är 10 år och vill hålla på med en av de dyraste och samtidigt farligaste sporterna? Här får du två helt otroliga stories av reseföraren Rickard Göransson.
Sen är det ju så att det här kostar ju rätt mycket pengar. Mm. Att hålla på med racing, eller hur?
Enorma summor pengar.
Hur fixar ni det?
Ja, eftersom jag kommer då från en familj som inte har så mycket pengar själv, utan vi fick ju finansiera vårt tävlande med sponsorer, så ja, jag skaffade ju mina egna sponsorer redan själv i början där när jag var, vet inte vad kan det ha varit, 10, 11, 12 år där någonstans började ju jaga sponsorer.
Hur
själv.
Hur gjorde man då?
Ja, dels var det väl kanske pappas verkstadsbekanta som jag fick lite tips om och pratade lite med. Men jag har ett väldigt starkt minne själv av den första riktigt jag ska inte säga stora sponsor, men i varumärkesmässigt stor sponsor i alla fall, som jag fixade. Det var Sibylla. De hade då sin korvfabrik i Skullersta. Och jag fick hjälp av pappa. Han hade tryckt upp ett sånt här A4-papper med en bild på mig själv längst upp. Och sen var det färdiglinjerade rader under. Det var en kompis, Bosse, som hade hjälpt till med det inne i Örebro här och gjort det där. Och jag skrev ett handskrivet brev och så postade jag det här till chefen då på korvfabriken i Sköllersta. Han heter Bjarne Mum. Och jag blev uppringd av en sekreterare. De ville att jag skulle komma dit och hälsa på. Så jag snackade med morsan och farsan då, så de skjutsade dit mig. Och jag kommer så väl ihåg, jag kom in i den här entrén. Då var det en sån här gammal, hedlig välkomsttavla med såna här bokstäver som man kunde trycka dit för hand. Och så stod det, idag välkomnar vi. Och så stod det förmodligen massa direktörers namn. Och så stod mitt namn längst ner där. Så jag fick sätta mig i lobbyn där och vänta. Och så blev jag uppkallad på chefens rum. Och vi satt väl och pratade en halvtimme. Och han frågade ut mig om allt möjligt. Och jag vågade väl knappt svara. Men lite måste jag ha pratat i alla fall. Och så fick jag en rundvandring i korvfabriken där. Och så slutade det med att jag gick därifrån med en check på 300 kronor. Och två paket med korv.
Det var inte roligt. På den tiden räckte väl 300 spänn längre än vad de hade gjort idag?
Ja, definitivt. Men det intressanta var ju att de var ju sponsor till mig väldigt många år efter det sen också. Det var ju mer än 300 kronor då. Men framförallt skulle jag säga att det var en sån där... Dels att jag minns det så, men framförallt att jag tog med modet. För det gjorde ju att det blev mycket, mycket enklare sen att slänga sig på cykeln och sedermera sätta sig på mopeden och åka runt på lokala företag i Örebro och knacka dörr och försöka presentera sig själv och sådär. Så att jag var ganska flitig och få runt själv. För jag visste att skulle jag tävla så var jag tvungen att hitta pengar för att kunna tävla.
Från de här segrarna så tänkte jag hoppa lite grann till ett speciellt tillfälle på Jylland där det ju inte blev en, eller det var på väg att bli en seger, men det blev något helt annat. Kan du berätta om den där dagen när det small?
Ja, det får man väl säga att det var. Ja, det var ju året var 2011. Jag hade precis vunnit då min fjärde titel 2010 där, och det var premiäröppningsracet för året. Kördes på Jyllandsringen i Danmark. Allt gick enligt plan. Vi ledde racet med närmare 10 sekunder.
Oj.
Med bara några varv kvar att köra. Så det var utklassning. Och ja, det var ju liksom cruising till mål i stort sett kvar. Och jag kom i slutet på raken, tryckte på bromspedalen. Bromspedalen gick ner i golvet. Och det fanns helt enkelt inga bromsar. Så bilen gick ju, när du har så mycket rörelseenergi så det spelar ingen roll hur mycket du vrider på ratten eller någonting. Så bilen gick ju bara precis rakt fram, rätt in i en betongmur. Så jag hade ju fått ner farten lite grann, så det gick från 92 km till 0 på i stort sett 0 meter. Det var deformeringen i bilen som, den tryckte ju ihop sig någon meter fram i då. Och det infann sig ju enorm smärta i min rygg.
Men vad tänkte du? Du måste ju ha hunnit tänka en fruktansvärt massa. Men från det att du kände att den här bromspedalen går rätt ner i botten till att det small. Det är ju ändå några sekunder där. Vilket ju kan tänkas som en evighet där.
Ja, många som har varit nära döden säger ju att livet spelas upp. Och det var ju precis vad som kändes som. Hela små fragment av saker bara dök upp i huvudet. Och sen var jag helt inställd på att det skulle bli svart. Ja, att jag skulle dö, helt enkelt. Men sen så, när det tog stopp och jag insåg att det inte blev svart, så blev jag jätteglad i någon tiondel sekund till den här smärtan infanns i kroppen. Det kändes som någon stod med ett järnrör och bara stod och slog mig över ryggen. Så jag fick ju total panik. Jag visste inte var jag skulle ta vägen någonstans i bilen. Och bilen hade ju knycklat ihop sig, så att jag fick inte upp förardörren heller i bilen. Men efter lite stund då så lyckas jag trassla mig ur bilen i alla fall. Men då upptäckte jag ju ont jag hade då. Så att det blev ambulans direkt ner till sjukhuset där i Århus. Sen var det lång rehabilitering. Fick fantastisk hjälp av sjukvården här hemma i Örebro.
Vad var det som hade hänt då?
Ja, det var ett antal koter som hade blivit knäckta. Och diskkomprimeringar heter det väl. Så att jag fick ju sån här korsett. Och ja, massa godismedicin att pillra på. För att hålla smärtan borta. Så det var ingen operation som tur var då. Men blev omhändertagen fantastiskt bra. Så att läketiden skulle väl vara 3 månader och sen skulle det vara rehabilitering efter det. Men jag började ju träna efter en månad, så jag tog mig till rehabcenter i Örebro och med korsett och allting gick in på gymmet och började träna innan jag var färdigläkt egentligen. Men började träna upp kroppen runt omkring. Så när läkeprocessen var klar, då var jag i stort sett färdig rehabiliterad också. Så jag kunde faktiskt göra comeback där efter. Jag väntade inte ens en gång 3 månader, utan kraschen var i april och i juni så gjorde jag comeback i cityracet i Göteborg. Och vann faktiskt ett utav racen där under comebacken.
Det är helt otroligt.
Ja.
Hur kände du det att sätta sig i en racerbil igen efter det där?
Hemskt. Jag hade ju mycket dialog med teamet och det var, jag var ju tillbaka då i samma team som jag började köra STCC med efter att ha varit utlånad några år till ett annat team då. Så Dick Jönsson då hade vi mycket dialog med hur jag skulle ta mig tillbaka, och jag fick väldigt enkla direktiv att de berättade att de har bokat en bana, bilen står där, du får komma ner, köra, vi är själva, du kör precis så mycket eller så lite du vill under dagen. Så att jag började åka där och åkte några varv, och det kändes ju lite så där faktiskt i början, men sen efter man hade utmanat sig själv lite grann och nått på, så kom det tillbaka, och sen kom det tillbaka ganska snabbt. Och sen, men det är, så är det ju än idag, att känner jag att bromspedalen börjar liksom svaja och svampa till sig ordentligt, då kan det infinna sig sån här ett snabbt flashback. Ja.
Om man jämför en sån här smäll, om vanlig, man har suttit i en vanlig bil med ett vanligt trepunktsbälte och hade gjort det där, hur hade det gått?
Ja, då vet det tusen om man hade överlevt, alltså, det tror jag inte.
Även om du har airbag och...
Ja, kanske. Ja, jag tror att bilen hade säckat ihop så mycket. Så att...
Var det i och med att det var en kraftigare konstruktion på bilen som gjorde detta?
Ja, precis. Och riktiga bälten och så.
Hur kunde en sån här sak inträffa? Kan det inträffa på en vanlig personbil också?
Ja, i teorin skulle det kunna göra. Det var ett tekniskt haveri som egentligen var orsakat av den mänskliga faktorn. Så det är inte så vanligt. Och det har nog inte hänt så många gånger.
Relaterar du ibland det där till om man ser om du ser någon som kör väldigt fort i trafiken eller ute på vanliga vägar? Får du liksom tankar kring det, vad folk gör ute på en vanlig väg där det inte finns några avåkningszoner och inga fyrpunktsbälten och alla sådana här grejer?
Väldigt få vanliga människor som har respekt för fart, som inte vet vad det innebär att öka farten 30, 40, 50 kilometer på motorvägen om någonting händer. Och det jag själv reflekterar väldigt mycket över, det är hur fort alla åker när det regnar ute. Och många åker fruktansvärt fort när det är blött ute. Och det är väldigt lätt att få vattenplaning. Tyvärr på de svenska vägarna som är idag, som är, ofta blir små ränner med vatten i. Så att ja, man ska ha respekt för fart.
Det är också skillnad på att ha varma och kalla däck till exempel.
Ja, det är som att köra på is eller köra på torr väg.
Du har inget annat immunförsvar än dina tankar.
Vi fortsätter med berättelser och funderingar kring döden, nu med advokaten Sabine Söndergård.
Precis, då fick jag leukemi, då fick jag en form som heter akut myeloisk leukemi. Och när jag fick höra det så tänkte jag att jag fick sån här flashback från Hiroshima. För då vet jag, då hade jag läst liksom att när det var atombomber där så var det en sjukdom som drabbade väldigt många på grund av den här höga strålningen då. Så jag hade ju inte heller liksom tanken på att det var en form av cancer. Det var så långt ifrån, för jag var så oerhört frisk och stark och var mitt inne i jobbet här på Göteborg och Company och så. Så att jag hade känt att jag hade lite svårt att syresätta mig, kan jag säga, när jag tränade liksom månaderna innan. Och jag tänkte väl att det kanske mer hade med åldern att göra, för jag skulle fylla 39 då.
Det var jättegärna, eller hur? Man är svårt att syresätta sig.
Det är så här det är att bli 40.
Oj då.
Ja. Nej, men så då hamnade jag väldigt akut. Jag fick helt enkelt svårt att andas hemma när jag satt och ritade med Alice. Och tyvärr var min man inte hemma då, utan då fick ju barnen ta del av detta när brandkåren kommer och stövlar in, och jag fick ringa 112 då för att liksom...
Och då kom brandkåren?
Det var verkligen, ja, för de var närmast. Aha. För det tog lite tid för den där snubben i telefonen att förstå att det här var allvar liksom. Men, och sen började jag få medicinering redan dagen efter. Detta var då 1 maj tror jag, och sen fick jag stamceller av min bror 10 juli. Och sen fick man liksom vänta lite, för att det är en form, om du inte fått återfall på 2 år så är du botad idag då. Så att det var ju lite speciellt. Men då fick jag ett avgångsvederlag samtidigt, så att jag hade liksom tid hemma att reflektera över saker och ting.
Men du, hur, när man är där i en sån situation, är det liksom en tävling med döden, eller är det en kamp, eller är det, hur tänkte du i det läget?
Ja, hur tänkte jag? Alltså jag vet att jag, alltså när jag förstod att det var väldigt allvarligt, när hon sa till min syster, det var det här ögonblicket liksom, när jag fattade att det var allvarligt, när min ena syster sa att jag åker till Kina en vecka men jag kommer tillbaka, och då tittade hon på henne och så sa hon att det tycker inte jag att du ska göra. Då förstod jag att jag var jättesjuk och att det var liksom verkligen en akut form. Och då minns jag sen när jag var själv där på sjukhusrummet att jag kom på där att alla ska dö. Du vet, den här, när man känner sig väldigt ensam och väldigt, väldigt utsatt, så söker man ju så här omedvetet en samhörighet och ett sätt att hantera det. För jag tror liksom ensamheten är en av de värsta sakerna som händer en om man blir sjuk. Mm. Men då går man på det att alla ska dö, så jag är inte ensam i det. Och jag är en tuff tjej liksom, så om jag ska göra det nu så får det funka då liksom. Och sen bestämde jag mig nog för att välsigna det mer än att det var en kamp. Jag fattar inte att det ska vara en kamp när man är så utsatt, för att det blir liksom fel.
Men hade du den sinnesnärvaron att tänka på det sättet? För det är ju, alltså det, jag tänker väl att det där är ju liksom någonting som man känner att nu ska jag slå den jäken. Eller liksom,
jo, men det hade jag ju jättemycket i mig. Men förstår du ändå att komma, att ganska snabbt komma till slutet med den här tanken, om det inte går bra, det gör ju att du snabbare kan landa i en acceptans inför ditt nuläge liksom. Och då blir man ju ganska stark i att kämpa sen liksom. För jag tror att det är värre om du aldrig ens tänkt, du håller borta den här verkligheten som ändå ligger där, som du intellektuellt förstår, du hör ju vad de säger liksom. Mm.
Men du sa också så här att, hörde jag någonstans, att ja, där startade en ny film i mitt liv. När du kom in där, att du såg det som att det var ett nytt avsnitt i den filmen, eller alltså sådär liksom, såg du det så lite isolerat så?
Ja, men det gjorde jag nog, men det är nog en sån här inbyggd försvarsmekanism i människan när det blir väldigt, väldigt svårt. Att man ställer sig utanför lite. Ja,
för jag till och med lite regissör och tänker att nu ska jag regissera så att det här blir...
Ja, men alltså jag har ju en grundtro, så jag känner mig ju väldigt hållen hela tiden. Det var ju också jätteviktigt liksom, att jag fick ändå en känsla av att det här, om jag på riktigt, kommer gå bra, och att det finns en mening med att just det här hämtar mig på något sätt. Man hittar symboliken. Alltså jag tror att jag är nog en stark människa ändå liksom, tror jag, när det gäller svåra saker på något sätt, att hitta nya vinklar på det hela.
Ja, det förstår man ju.
Och som liksom hjälper mig där och då på något sätt.
Ja, nej, det förstår jag. Det känns ju som att du hade den grundtron någonstans inuti dig att det här fixar jag.
Absolut, jag har jättestark tro på mig själv. Ja, men det har jag faktiskt. Och det är nog för att jag har en känsla av att vi alla hör ihop. Så att jag känner ju alla att det är en stark tro på mig själv egentligen. Det är en stark tro på liksom människan.
Människan och överlevnaden.
Ja, människan och överlevnaden och att det finns någonting runt oss som på något sätt vi är delaktiga i. Så att ja, man är inte ensam och man är inte enskild liksom.
Var det tror du att det var en av orsakerna till att du faktiskt klarade dig, mindsetet?
Det sa de. Alltså de sa så här, jag hade ju 90% sjuka celler som producerades i min kropp. Oj. Och de sa, det är ett under att du sitter här. Men det kanske krävdes så mycket då för att jag till slut skulle verkligen bara kollapsa då. Och då så sa de det att vi ser en skillnad på de som går in i detta med en stark tro på att det kommer gå bra och de som inte gör det. För att ligga där och ha fått den medicineringen du får som slår ut hela ditt immunförsvar för att kunna ta emot stamceller, då är du mer död än levande, du går ju sönder liksom. Så att det, och jag menar, du har inget annat immunförsvar än din tanke. För det är ju en jätteviktig del i ett immunförsvar, för på pappret är det ju noll.
Mm.
Så att det har jättestor betydelse när man råkar illa ut. Och naturligtvis att du är vältränad, att du har skött det från början liksom.
Hade jag haft en överviktsproblematik, då hade jag inte gått till en läkare. Det säger Jonas Kolting, som alltid har starka åsikter om mat och motion som väcker debatt.
Ja, för det första så kan man ju säga att forskning, det finns ju sjukt mycket olika forskning som sagt. Det finns ju forskning, Coca-Cola gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Nestlé gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Barilla gör ju forskning som visar att pasta är bästa maten. Så att en forskningsrapport är ju inte bättre än det oberoendet som finns bakom forskningen eller de ekonomiska incitament som betalar för forskningen liksom. Så att det finns ju otroligt mycket forskning som säger helt olika saker. Precis som om du går till läkare så går du till 10 läkare så kan du få 7 olika svar liksom. Så att det där finns ju absolut ingen enhetlighet i det. Alltså, det finns ju oerhört mycket samtida modern forskning som stöder exakt det jag säger också. Så att det beror ju på från vilket håll du argumenterar. Är du en prestigefull dietist som har gått i Livsmedelsverkets skola och som håller hårt på det du har lärt dig 1970, så det är klart att du kan hitta forskningsrapporter med damm på som stödjer det du tycker. Men jag menar, då får man ju titta på det med ur ett logiskt perspektiv. Om man har svårt att argumentera för det själv då liksom. Så att det bekommer ju inte med att folk säger så här, den här forskningen stöder inte det. Nej, men då får du öppna ögonen och titta på den nya forskningen. Sen är det ju inte så med när det gäller läkare och sånt där. Det är klart att det är ju uppenbart idag att jag menar, läkarvetenskapen eller sjukvården som sådan, de jobbar ju inte med proaktiv hälsovård, de jobbar ju med reaktiv vård, de jobbar ju med att diagnostisera och hitta en medicin. Vi har ju liksom, om man säger så här, jag hade ju liksom inte, hade jag haft en överviktsproblematik så hade jag inte gått till en läkare och frågat vad jag ska göra åt det. Så, och det råder jag ju ingen annan att göra heller, utan det är rätt så logiskt varför man liksom lider av övervikt. Eller, det finns väldigt många saker som sjukvården håller på med idag som de inte ska hålla på med egentligen.
Vad beror den här debatten i, som den ändå finns, när man ändå har en viss konsensus om att socker inte är bra?
Maten är så politiserad idag, därför att det finns, vad ska man äta då? Nej, men jag säger så här, men man ska äta kött och fisk och ägg och färska grönsaker och så här, men det får man inte heller göra nu, för då dör ju isbjörnarna om vi äter kött liksom. Vi kan ju inte äta det och inte äta det och inte det, vi kan ju inte importera det och liksom, det finns ju, det blir en extremt svår debatt när man ska göra alla, alltså när man ska göra allt, när man ska whitewasha allt dåligt samvete på något sätt. När man ska stilla alla dåliga samveten kring alla val man gör, så finns det inte många val kvar att göra. Och det är väl det som är problemet idag, tycker jag. Så att det är en väldigt komplex debatt med maten. Och jag försöker ju liksom ställa mig utanför, eller inte ställa mig utanför, men jag försöker ju titta mer på sätt ur det genomsnittliga eller traditionella sättet att äta, eller det typiskt västerländska, eller det typiskt populära sättet att äta, vanliga sättet att äta på, vilka förbättringar kan folk göra genom att revidera och ändra och reflektera över de valen. Men sen handlar ju allt ytterst, och det blir också så här, alla kan ju inte, för jag pratar ju inte om vad alla kan göra, för att det finns väl ingenting alla någonsin gör i något sammanhang överhuvudtaget, utan jag pratar om vad de här 100 personerna som lyssnar på min föreläsning, jag pratar ju till dem, vad kan ni göra som förbättrar era chanser eller får er att må bättre och sådär också. Så att jag försöker ju liksom att inte, jag tar ju inte detta makroperspektivet när jag pratar om det liksom, för det är ju fullständigt orimligt. Om vi pratar om ett makroperspektiv, Sverige, Europa, världen, alltså det är ju mer än att vi är överens om att i princip alla populationer världen över äter ju socker. Men inte den plattformen har inte jag när jag pratar. Utan jag pratar ju för de som är väldigt intresserade och vill veta hur kan man liksom tweaka sin hälsa. Hur kan man förbättra sina möjligheter att undvika livsstilssjukdomar genom att korttidsfasta. Genom att undvika mat som skapar inflammatoriska processer och så vidare. Men ja, jag vet inte vad man ska säga, men maten har ju blivit vår tids religion, och det har ju blivit extremt politiskt korrekt att liksom hävda vissa saker. Nu är det ju extremt politiskt korrekt att vara vegan, att vara vegetarian, att värna om klimatet, att göra uppoffringar. Det är ju helt och fullt acceptabelt att liksom supporta sina barns veganska önskningar och så där, utan att ta någon hänsyn till vad det är man också berövar dem genom att inte ge dem kött, fisk och ägg och sådär. Så att det där är ju så, det är en extremt komplex debatt idag liksom. Och jag försöker vara så otroligt så nyanserad jag kan i det. Men samtidigt tar jag ju inte alla onödiga debatter heller. För att återigen, folk får ju liksom göra det de vill göra.
Kan du förstå att en medborgare där ute som inte har kanske inte har en idrottsbakgrund eller som inte har den bakgrunden kan känna sig rätt förvirrad?
Nej, inte förvirrad kanske, men jag skulle säga så här att de dåliga valen är väldigt enkla att göra idag, därför att vi svämmas ju över av detta. Alltså, du går till vilken ICA som helst och försöker liksom hitta mat som är helt och hållet oprocessad och som kommer från Sverige eller som är ekologisk. Alltså, det blir ju inte jättemånga produkter kvar i sammanhanget. Va? Alltså livsmedelsindustrin har ju oss i ett järngrepp när det gäller de bitarna. Alltså, tillgängligheten till all den här bästa maten, den är ju tämligen liten. Jag ska inte säga att den är liten, för att det är klart att du hittar det, men den är svårare och den är lite dyrare också. Det är så billigt att köpa dålig mat, det är vad jag menar. Det är så billigt att köpa skit, och alla äter det idag, så att det är så tacksamt och det är så vanligt och det är så normaliserat. Och då är det ju för mig, då är det ju liksom så här, ja, absolut, men man ska ju inte bli förvånad sen när man blir sjuk när man äter det här. Så att det blir ju lite grann så här att jag upplever att människor sätter sig i en offersituation, en offerkofta, därför att det är ju ofta det är också det som är så härligt att höra i min roll som jag försöker liksom att driva, den agendan jag driver då, där människor liksom exempelvis har haft problem, de har varit sjuka, de har varit överviktiga, de har fått eller är på väg att få diabetes typ 2, och så har de fått då den traditionella typiska rådgivningen via dietister eller sjukvård, och sen har de i något sammanhang kommit i kontakt med mig eller någon som säger ungefär som jag och blir då genom egna proaktiva åtgärder radikalt bättre, alltså exempelvis diabetes typ 2. Nej, men det handlar inte om att medicinera bort det här, för du kan inte medicinera bort det här, du kommer bara bli sjukare och sjukare och sen kommer du dö. Men du kan bli symptomfri och medicinfri om du äter, reviderar din kost helt och hållet. En dietist skulle säga, ja men det är klart du ska äta lite socker, du måste unna dig, du får ta mer insulin. Men jag har ju sagt, nej, du får inte äta en kolhydrat, för då kommer du bli symptomfri. Och det är priset du får betala, det är tough love. Och när folk liksom gör den resan och säger bara, jag gick ner 30 kilo, mina värden är perfekta, jag äter ingen medicin. Jag kan inte fatta vad de här idioterna på liksom, diabetesmottagningen pratar om. Där är ju liksom det härligt. Men många människor sätter sig i den andra rollen. Jag har gjort som de sa, jag har gjort som alla andra gör, jag kan inte fatta vad som är problemet, det är för jävligt. Så här, va?
Jag hade ett fantastiskt samtal med Lotta Sävström, direktor på Göteborgs Stadsmission. Här funderar hon kring polariseringen mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter.
De svenska medborgarna, det är det lagstiftningen pratar om.
Så det är inte alla som vistas i Sverige eller som just nu befinner sig här, som är EU-medborgare eller medborgare i ett land utanför EU?
Vet du vad, Gunnar? Där är du ju inne på ett ämne som vi skulle kunna ha liksom en hel timme samtal om bara det. I den gamla världen så var vi medborgare i Sverige och vi åkte kanske på semester till Danmark. Man bodde på den här sidan landet och ja, men du och jag kanske, och vi där någonstans på 60-70-talet så kanske vi följde med våra föräldrar på den första charterresan till Spanien eller något sånt, va? Alltså större än så var ju inte världen. Jag var tågluffare på 70-talet, var du också?
Amen.
Ja. Då var vi ju jättehäftiga som tågluffade i Europa.
Känns nästan som Sven Hedin, upptäcktsresan.
Ja, men precis, va? Sen kommer nästa generation, de hoppar över Europa för det har de redan sett tillsammans med föräldrarna. Utan de skaffar sig någon slags sån här multileg flygbiljett och så reser de runt i Asien i 6 månader. Så. Och vi har ett, och så har vi den europeiska gemenskapen då. Där en av friheterna i den europeiska gemenskapen är fri rörlighet. Och det orsakar ju mängder av fantastiska möjligheter för en stor del utav medborgarna i medlemsländerna. Och så orsakar det problem för en del utav de andra medborgarna i den europeiska gemenskapen. Och så är flyktingströmmen, vi pratade innan om de som kommer utifrån. Så det börjar ju, i vissa sammanhang så kan man idag höra ett samtal som skiljer på eller polariserar mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Det är ett jättesvårt samtal. Men det är absolut avgörande att vi klarar av att börja föra det. Mycket av den extrem höger politretoriken som har funnits här de senaste åren har ju ställt mänskliga rättigheter mot medborgerliga rättigheter. Och det är en svår problematik därför att vi lever i en rörlig värld.
För jag tänker att det här trattar ju ner till en grupp som ju det pratas om väldigt mycket nu, nämligen de som är ute och tigger.
Mm.
Alltså hela tiggerifrågan, och just när vi sitter här så är det ju faktiskt den första kommunen som har fått rätt av förvaltningsdomstolen att förbjuda tiggeri. Och det såg jag här att det applåderas ju på ledarsidorna och bland annat i Dagens Industri och i Expressen. Vad tänker du när du hör det?
Alltså jag tänker att vad de har fått lov att göra, det är ju att förbjuda tiggeri om det upplevs som störande, allmänt störande beteende eller vad det är för begrepp de använder.
Vilket ju är ganska fluffigt, om man säger så.
Mm, det är ganska fluffigt. Vad jag tycker att de gör, det är att de förbjuder fattigdom. De kriminaliserar fattigdom. Jag tycker det. Och sen finns det jättemycket problematik i detta med människohandel som en del av detta. Kriminella ligor. Men vi reser runt i världen och ser tiggande människor och vi tänker att det är oerhört fattiga människor som inte får hjälp någon annanstans ifrån utan de sitter och tigger på ständerna. Och i 9 av 10 fall så kanske det är så. Det är extremt fattiga människor som inte har någon annat sätt att försörja sig den dagen på. Och sen är det någon del som är kriminell i det. Men jag tycker att man gör det enkelt för sig, för jag tycker att man kriminaliserar fattigdom.
En del argument som man hör kring det här, det är ju att vi själva då, och då antar jag att man avser de som är medborgare i Sverige då, har en fattigdom och den borde vi ta hand om först innan vi hjälper eller tillåter tiggeri, innan vi hjälper de här EU-medborgarna som det ju oftast är som sitter och tigger.
Det där är ganska nytt argument. Alltså Sverige har varit ett jättestarkt biståndsland under många, 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 många år. Vi har inte haft några problem att skicka varken statliga pengar eller insamlingsorganisationernas pengar långt bort i stan för biståndsprojekt för att häva fattigdom, bygga brunnar, hjälpa kvinnor med jätter och symaskiner så att de kan få sig en inkomst, stödja utbyggnaden av skolor. Är det långt bort i stan har vi inga problem med det. Men när det kommer nära, då får vi helt plötsligt problem med det. Här i Göteborg har jag fortfarande inte sett en enda, vad ska jag säga, människa som sitter och tigger som ser ut som en vanlig svensk pensionär. Men jag rör mig ju väldigt mycket i Stockholm också. Och där är det inte ovanligt att du ser människor som åtminstone utseendemässigt ser ut att vara en vanlig svensk folkpensionär som sitter med en mugg och en skylt och säger jag har så liten pension, hjälp mig. Så de som säger vi måste lösa det på hemmaplan först, jag tycker de gör det enkelt för sig, vet du. Ska vi ha fri rörlighet? Mm. Det är ju ingen långsiktig lösning för människor att tigga på de svenska gatorna. Det är inte det. Men nu ser världen ut så här. Kan inte gå vägen att kriminalisera fattiga människor. Vi måste hitta någon annan väg. För att det stör oss när vi ska in och handla våran oxfilé på ICA på fredag kväll. Så stör det oss att det sitter en människa med en mugg där ute.
Ja, men det är väl det som är argumentet.
Det är det som är argumentet.
Jag tänker på det du nämner där med fattigdom. Vi var inne på det.
Enligt men det får jag säga en sak till.
Absolut.
Jag har under några år varit ordförande för Sveriges Statsmissioner. Och det gör att jag är den som har undertecknat en del debattartiklar och inlägg som vi har gjort i svensk media. Varenda gång jag har gjort något sådant så får jag får mail eller brev från organisationer som jag betraktar som rasistiska, främlingsfientliga organisationer, företrädare för dem, som vill ha mitt huvud på ett fat för att jag talar för flyktingarna, för de fattiga, för EU-medborgarna och inte enbart för svenskarna med stort S. Det är då jag får den typen av reaktion.
Varför är socker farligt och vad gör sockret i kroppen? Här får du en detaljerad förklaring av poddens mest populära gäst, funktionsmedicinaren Peter Martin.
En sak som socker gör är att så fort du äter socker så består det av vanligt vitt socker består av glukos och fruktos. Två socker, enkla sockerringar som sitter ihop då. Till det som då bildas sakkaros som är vanligt vitt socker, det är sakkaros. Och när det kommer ner i kroppen så bryts det ju sönder och glukosen kommer då göra att blodsockret höjs. Och det är alltså, blodsocker är ju just glukos, den här ringen. Och när det höjs, blodsockret, då är det giftigt att ha högt blodsocker. Så när du sitter där nu Gunnar så har du bara en tesked socker i ditt blod, i dina 5 liter blod. Så om du då dricker en halv liter Coca-Cola och då får du i dig x antal sockerbitar, ganska många faktiskt. Mer än vad du tror, för man kan lösa upp mycket socker i vatten. Eller för den del ett par glas juice eller så. Då höjer du blodsockret jättesnabbt och det är toxiskt och det ser man ju inte minst på diabetiker som får otroliga skador på kroppen av högt blodsocker. Och det är ju njurskador, ögonskador så de blir blinda, de får sår under fötterna och sådär. Så det är ett hot för kroppen, men vad den gör då är att den skickar ut insulin som kommer från bukspottkörteln. Och insulinet knackar då på kroppens celler, på skelettceller och fettceller och säger hallå, släpp in sockret här. Och då släpps sockret in i cellerna och tas upp och lagras då i muskler som glykogen. Men det är bara en liten lagringsdepå, utan den stora är ju fettväven. Så då lagrar du fett. Så om du på morgonen går upp och tar en macka och ett glas juice och lite sötfil och så lite söta flingor på det. Då får du en fint högt sockerintag som triggar ditt insulin. Och insulinet gör att sockret börjar lagras in som fett. Så det är en sak, du kan bli tjock av att äta socker. Sen har du själva den här grejen av att insulinet ökar. Högt insulin är inflammatoriskt i sig. Och kopplat till alla möjliga sjukdomar. Högt blodtryck, prostataförstoring. Alla möjliga saker kan man koppla det till högt insulin. Och äter du mycket socker om och om igen till slut så kommer inte fettcellerna vilja ta emot mer socker. Och då måste kroppen skicka ut ännu mer insulin. Skrika ännu högre. Hallå, släpp in sockret! Och till slut så har du högt insulin hela tiden då. Och då börjar du närma dig diabetes. Sen finns det, så det är en aspekt på det hela. Insulinet och fetma och så.
Den andra aspekten som man inte pratar lika mycket om, det är att du kan ju sabba din tarmflora. Och jag är ju lite chockad faktiskt nu när jag har jobbat med detta i 4-5 år, hållit på med funktionsmedicin, att kanske hälften av mina patienter är ju sockerberoende. Och det kan vara ett av deras huvudsakliga problem. En del vet ju om det när de kommer. Andra vet inte ens om, de är inte ens medvetna om sitt beteende och hur det påverkar deras hälsa. Så att det här med sockerberoende är... Och när man är det då, de kan ju äta enorma mängder socker under korta perioder. Och det är klart att om jag var en candidasvamp i mag-tarmkanalen som hade hela tiden fått socker, det är klart man förökar sig. Och då blir det kanske alldeles jättemycket candidasvamp i mag-tarmkanalen. Eller att man stör hela tarmfloran med de här 500 olika arterna av bakterier. Så vissa som älskar socker mer än andra, de växer över. Så att det är ju en sak som inte belyser så mycket och där vi kanske inte kan jättemycket om det än då.
Men när du säger det kommer en patient till dig som äter enorma mängder socker, vad är enorma mängder socker i det här sammanhanget?
Ja.
Skulle du kunna definiera det i form av liter Coca-Cola eller antal sockerbitar per dag eller något sånt där? För det är ju kanske... Det kanske är många som konsumerar enorma mängder socker fast man inte upplever det som enorma mängder socker idag.
Beteendet att äta socker är ju normaliserat i dagens samhälle. Och jag vet när jag går till mitt jobb, det var en annan läkare som var auskulterare som jobbade med mig en dag. Och han gjorde mig uppmärksam på när vi gick från tågstationen i Göteborg till domkyrkan så gick vi förbi 7 stycken pressbyrån. Och i pressbyrån går du in och tittar där så är det mycket färgglatt. Det är mycket, mycket socker. Så socker är kanske det i samhället matmässigt som är det som är mest lättillgängligt idag. Och när man tittar, inte minst ungdomar tycker jag, de sitter och äter och dricker och det är väldigt lätt att det blir väldigt mycket sötade drycker och de äter mackor och mjöl och sånt. Och det ska man veta också, allt det här raffinerade mjölet, vitt mjöl, det omvandlas ju till socker jättesnabbt i kroppen. Så det är inte så att det är nästan som att äta vitt socker då. Så det är egentligen totalen av det man skulle räkna som kolhydrater. Det blir ju socker i kroppen alltid.
Som avslutning, och då får du några extra långa bonushistorier från världens bästa handbollsspelare Magnus Wieslander. Vi pratar mästarnas mästare, handbollsspelarnas tuffhet och en hel del om curling.
Det är lite svårt att beskriva. Mästarnas mästare är ju ett program där som jag älskar att titta på tv och sätta och titta mycket med mina barn och framförallt då. Ja, 12 år i Tyskland gjorde ju att de inte hade så bra koll på vad som hände i Sverige. Och när man då pratar om, det kanske de inte hade haft ändå för de är födda på 90-talet. Men jag pratar ju väldigt gärna om Ingemar Stenmark, Björn Borg, hockeyspelare som har varit duktiga. Och pingespelarna som var otroliga liksom. Och då, de vet inte vilka det är. Och då tycker ju de att jag är görgammal när jag pratar om dem. Och så här, men... Ja, genom mästarnas mästare och de här sekvenserna man får se från olika karriärer så har ju de också bildat sig en uppfattning om det och hur det har varit. Och så att det är ett program som man, ja, jag bara fullkomligt älskar. Och när man då får frågan om man vill vara med så är det ju med en skräckblandad förtjusning. Man tackar ja, man är otränad, gammal och sliten och ska möta lite yngre förmågor som fortfarande nästan håller på och är aktiva och så ska man... Så har vi oftast, har man kanske inte själv en sån stor press på sig, men utifrån sett och de som jobbar med det, de tror ju fortfarande att man är elitidrottare och tycker att men det här ska du väl klara och det här ska du göra. Så att inför varje tävling när man är där så är man ju så nervös som man vet inte vad man ska ta vägen. Man vet inte vad man ställs inför för en tävling och vad man ska göra och... Det är väl typiskt tv, det är lite jobbigt. Idrottsmän vill ju förbereda sig, veta exakt vad man ska göra och ha sina preludier ungefär eller procedurer hur man ska bete sig. Och här blir man liksom, ja, du får testa en gång och sen ska i det skarpt läge. Och helst skulle man vilja träna på det 2-3 dagar innan för man vet vad man ska göra, och det får man ju inte. Och då är man ju skitnervös och mår dåligt inför tävlingen, och så ska man försöka prestera. Så. Och när man väl har gjort de här tävlingsmomenten så är det ju ett otroligt gott gäng som är där, och gemenskap som är fantastiskt, och man sitter och diskuterar saker och pratar med allihopa. Så att det, på så sätt så är det ju ett grymt program att vara med i. Så att det, där finns det nog ingen egentligen möjlighet att man tackar nej om man får frågan, skulle jag vilja påstå.
Det måste vara fantastiskt att umgås med andra elitidrottare från andra idrottare på det sättet.
Ja, så är det ju, och sen så tycker jag väl att jag har haft förmånen genom väldigt, väldigt många år att lära känna de här idrottarna som är duktiga på olika sätt. Och Sverige är ju på så sätt fantastisk, måste jag säga, att när man träffar någon på en flygplats ute i Europa eller någonting, som om det är fotbollsspelare, tennisspelare eller vad som helst, så pratar man med varandra. Och lite också artist, liksom den genren på något sätt, så då kommunicerar man väldigt mycket med varandra och uppskattar det den andra har gjort på ett bra sätt.
Är det skillnad på det jämfört med andra länder?
Ja, jag tror att Sverige är ganska ensam om det här och har lite olika tillställningar. Vi är väl lagom litet för att kunna göra det också. Idrottsskolan är ett sätt, olympiader som man har varit tillsammans på ett annat sätt då, men jag har ett exempel. Jag satt i mitten på 90-talet på Arlanda tillsammans med det tyska landslaget. Nu under tiden Martin Dahlin var kung i Gladbach. Och jag skulle flyga tillbaka till Kiel, eller till Hamburg då, och det tyska landslaget satt där och väntade. Vi satt och pratade lite, så kom Martin Dahlin gående. Och då lyfter de ju på huvudet liksom. Oh, då hör man att det blir lite tyst. Så kommer han fram direkt till mig och sätter sig jämte mig, och så sitter vi och pratar. Och sen så säger jag hej då, och då kom tyskarna fram till mig. Känner du honom? Ja, jag har träffat honom några gånger. Så där. Men han kom fram och pratade med dig. Du är bara handbollsspelare. Ja, vad menar du? Liksom. Ja, men du menar typ, här skulle vi sitta, så skulle Lothar Matthäus eller Rode Fölle komma, och så skulle de börja prata med oss. Det hade aldrig hänt. Men det finns, det håller jag med om. Ja, givetvis har man väl sett att spelare blir irriterade och går och gruffar lite, men det urartar ju väldigt, väldigt, väldigt sällan till att någon slår någon annan eller gör någonting. Alltså det blir lite tjafs och man puttar kanske lite och så här. Men det är ju lite av det som är, tror jag, i min värld som jag ser det, så är det det som är en oskriven regel som också givetvis förbundet, domarna har varit med om och skapat. Jag brukar jämföra, om jag går och tittar på en hockeymatch eller någonting, har mina disputer med min fru där också, och så tycker de fram och löjliga de är som ska buffa när det är framför mål eller de ska slåss. Men jag förväntar mig det när jag går på en hockeymatch. När jag går på en fotbollsmatch så går jag dit och förväntar mig att det kommer att vara visst antal avbrott och de ska spela bollen över sidan för det är någon som har fått någon som har trampat på tårna eller någonting. Så då förväntar jag mig det. Men när jag går på handboll, då förväntar jag mig exakt det som du säger. Ja, men det ska det ges och det ska det tas, men aldrig någon som ska säga någonting. Och det tycker jag, det är liksom det står man för. Och det är det som är häftigt. Jag tycker det är kul när folk säger, ja, men hur tål ni så mycket stryk och ni säger aldrig någonting? Ja, men det lyfter ju mig till att ta ännu en smäll i nästa match för att inte säga någonting. Och, ja, jag tycker det är bra att man är omtalad på det sättet, eller sporten är omtalad på det sättet. Och jag har ju mina uppfattningar om en hockeyspelare som får ett slagskott på foten och bryter foten eller inte kan ta sig ut, nästan ligger och vrisa på isen, och sen så använder han klubba och handskar till ispiggar och drar sig ut till båset för att det är ingen som kommer att blåsa av. Medan en fotbollsspelare då kan få en smäll utanför plan men rullar in på plan för att domarna ska blåsa av matchen och så här. Så att ja. Ja, men ibland kan jag känna att det är väl ibland att jag tror att vissa saker krävs för att man ska bli riktigt bra. Och där kanske inte man vill eller har lust eller tid och motivation ibland idag till att unna sig, när det ska man inte göra, utan att underge sig den träningen eller någonting. Och det tror jag, om man tittar på svensk tennis till exempel, som var fantastisk under 80-talet och 90-talet, där vi hade hur många som helst på topp 10-listan, där de då berättar själva, och pingespelare, ja, men jag har stått och nött en backhand i 2 timmar idag. Jag tror inte en tennisträning ser ut på det viset idag, utan då orkar man 5 minuter och så får man göra något annat efter 5 minuter. Jag tror att det här återupprepandet och ja, underkastelsen av träning och monoton träning, tror jag att det är viktigt.
Många pratar ju om att ungdomarna är lite väl curlade och att man inte lär sig att man måste kämpa sig igenom livet.
Ja, men det är ju vi som säger det, som har fostrat de här barnen. Så att det är också en sån där, jag tycker att man skjuter sig själv i foten när man säger det. Men visst är det väl lite så. Sen om det är på gott eller ont, jag har gärna kört mina barn och varit med och tittat på dem när de har idrottat. Mina föräldrar gjorde samma sak med mig till matcher och sånt. Men däremot så cyklade jag ju de 5 kilometerna till träning varje dag liksom, och till skolan. Och så att där var kanske skillnaden att man, jag skulle vilja kalla att man kanske är lite för försiktig då i det skyddssamhället vi lever i. Man kan inte köra 200 meter till dagis utan att man måste flytta barnstolen till den bilen. Eller om farföräldrarna kommer och hämtar barnet och ska köra, då måste de ta med sig bilbarnstolen och sen ska de åka och lämna bilbarnstolen. Och, ja, ja det, och det är ju jättebra och självklart att man ska vara skyddad och allting, men det är ju lite så här, du kan inte cykla till skolan för det är en korsning och du kan inte gå där för då kommer någonting. Nej, så att det är väl den biten som vi hindrar dem från att göra. Vi tillåter dem inte att få göra vissa saker utan att det ska vara på ett visst sätt. Och det tror jag att det är det som blir curlandet i det hela egentligen.
Måste man gå lite mer runt, som en katt runt en het gröt när det gäller att tillrättavisa spelare idag?
Ja, det är en bra fråga. Vi brukar skoja om det i RIK att en utskällning utav en dålig prestation eller vissa saker är som en fönvind idag jämförelsevis med när vi blev utskällda på 80-talet utav styrelse och ledare och grejer. Så måste man skälla överhuvudtaget egentligen? Det är ju dit vi vill komma egentligen, att man vill ju få spelarna att i princip alltid prestera, ja, på, inte kanske, man kan ha en dålig dag, men att man ska, ja, ha utstrålning och vilja till att göra bra ifrån sig varje gång. Och det är dit, där är man ju mycket bättre på idag, och ställa egna krav vad man ska göra och så här, utan att tränaren behöver stå själv eller någonting. Och så behöver man göra det kanske någon gång på våran tid, så var väl mer att träna själv jämt för att vi var lite lata och gjorde inte kanske det som vi blev ålagda att göra.
Blir du sugen på att höra mer från någon av gästerna, och då är det bara att gå in på någon poddapp, som exempelvis Spotify, söka på Spännande möten och klicka in dig på ditt avsnitt. Om 2 veckor så kommer avsnitt 11-20. Nästa ordinarie gäst kommer om en vecka, och det är en idrottsledare som sett det mesta både i svenska småklubbar och i mörkaste Afrika. Missa inte det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.